Välkommen till vårt ljudprogramblad till Eurodike. En industribarockopera av Hans Ek och Linus Fällbom. I detta program får du höra de båda upphovsmännen berätta om tillblivelseprocessen, sina drivkrafter och vad i den klassiska myten de vill berätta om. Du får också höra dramaturgen Katarina Aronssons text om Eurodike samt en intervju med Edda Magnusson och Christer Nerfont, vilka gestaltar Eurodike och Orfeus. Dessutom får vi lite smakprov på musiken som Hans Ek arrangerat, men först ska vi be Björn Eduard berätta om den grekiska ursprungsmyten om Orfeus och Eurodike.
I den grekiska mytologin var Orfeus en halvgud, sångens och lyrans mästare. Han var en symbol för musikens överväldigande kraft som inte bara berörde människor, djur och växter utan som även kunde inspirera underjordens gudomligheter till barmhärtighet. Enligt legenden blev Orfeus älskade hustru, nymfen Eurodike, biten av en giftorm och dog när hon jagades av biodlaren Aristaios. Orfeus sörjde djupt och spelade den mest sorgsna musik. Musiken hördes av underjordens härskare som lät honom komma ner i dödsriket för att besöka Eurodike. Med hjälp av sin sång och vackra musicerande betvingade Orfeus Hades och han fick lov att hämta tillbaka Eurodike till de levande. Dock på ett villkor. Han fick inte vända sig om och se på henne förrän de var framme. På väg upp från underjorden kunde Orfeus dock inte motstå frestelsen. Han vände sig om för att se på sin älskade. I samma ögonblick uppslukas hon av intet.
Förra gången Hans Ek och Linus Fällbom gästade Värmland Opera var 2014 med Monteverdis 1600-tals opera L'Orfeo. Nu är de alltså här igen och gör opera utav samma myt, men nu med blicken mot Eurodike.
Ja, att gå vidare efter L'Orfeo, för mig kändes det helt självklart. Nej, men det var många saker som jag tyckte inte vi hade rätt ut riktigt, eller som var fortfarande lite olösta i själva i berättelsen, och sen var det jättemycket som var otroligt kul att få göra och inspirerande och som jag tyckte öppna upp nya möjligheter som jag kände att jag ville utforska vidare. Så att jag hade väl någon grunddrift att här vill jag måste försöka på det här en gång till.
Jag kanske var lite motsträvig till en början. Det var ju Kristoffer Sten som regisserade L'Orfeo och så när vi började prata om det här så tänkte jag att varför göra, den var ju så bra, det blev så fint, så den kan vi ju göra igen då i så fall om det är samma story och sådär. Men sen så det som lossnade tror jag för oss båda var när vi kom fram till, det började liksom skönjas en fråga eller en ny berättelse eller en iakttagelse, nämligen Eurydike. Vem är hon? Varför frågar ingen henne vad hon vill och om hon ens vill bli uppväckt från de döda och så vidare. Det hon är otroligt marginaliserad i, inte minst i L'Orfeo, men i många andra versioner av myten så är hon liksom ett slags verktyg för att berätta om Orfeus sorg och så vidare. Så det där öppnade upp sig en väg framåt som var oerhört spännande att börja utforska.
Det är ju en sak som man verkligen undrar över när man har hållit på med den här myten, och det tror jag alla gör som vilken form den har. Det är liksom att Orfeus har en sak han ska göra, det är en sak han ska hålla reda på. Och det är att han ska inte vända sig om. Men det gör han ju ändå. Och det verkar så osannolikt att just det enda saken han inte ska göra, det gör han. Så att vi börjar nysta i det där. Det kanske finns liksom en annan väg i det som gör att det blir självklarare. Varför det faktiskt är så att han vänder sig om. Och det tycker jag att vi har kanske kommit fram till ett alternativt svar i varje fall. Det som var en stor grej för mig när jag fick jobba med Monteverdis musik till Orfeo, det var att där fanns det bara melodilinjer och en baslinje. Så att för alla som skulle ta sig an den musiken så måste man liksom hitta ett uttryck. Man måste liksom orkestrera den och liksom arrangera den. Och det fanns en tydlig liksom förhållningsorder från Monteverdi själv som var liksom att vad det än krävs för att man ska liksom berätta historien och berätta känslorna, det ska man använda. Använd fullt påställ allt som går. Och det där har jag liksom burit med mig, för det är någon sån här frikort till att ja, om man vill berätta en historia så ska man använda alla möjligheter man har. Och det som jag har som är min erfarenhet och historia, det är en ganska blandad musikkompott så att säga. Och jag har i det här utgått från en hel del av den musik som redan är skriven till myten. Om det är Gluck eller Paris eller Monteverdi och Offenbach inte minst. Men även alltså senare musik från hela ja, poptraditionen och sånt här. Som jag tycker har passat bra in i att berätta det här. Och då har jag liksom använt ibland bara fragment, små delar eller gjort ganska annorlunda tolkningar av befintlig musik och försökt kanske hitta ett annat språk, ett annat tonfall.
Ja, men precis. Det var ju också i det här arbetet framåt med all den här musikaliska buffén, om man så vill. Som ju från början med Monteverdi, Gluck och Offenbach och Paris och även liksom Einstürzen och Neubauten och vilka det nu är vi har använt, så är ju det redan på en salig blandning av språk. Så där stod vi lite och vägde, så ska vi skriva ett helt nytt libretto på svenska och liksom dramatisera det på det viset. Men så öppnade sig en annan möjlighet, nämligen att inte översätta alls utan att använda originaltexterna i sin ursprungsform. Och sen har ju Hans då tagit det också mycket långt vidare genom att liksom fragmentarisera och lösa upp det på sina ställen och så vidare. Så att vi försöker använda originaltexterna och fylla dem med vår egen funktion och mening, och ibland den inneboende mening som redan finns, och ibland uppstår det ytterligare nya betydelser och associationer. Så att det är liksom en ny, även det är en nytt sätt att ta sig an någonting som jag aldrig har varit med om tidigare i alla fall.
Nej, inte jag heller. Nej, men det just det där metoden att klippa upp texter och så, det finns det ju liksom under modernismen, både i liksom någon sorts poptradition även bland författare naturligtvis. Men i det här fallet, jag försökte göra det på ett sånt sätt att jag gjorde exakt likadant som jag gjorde med musiken. Att jag kunde välja ut två ackord som skulle bli viktiga. Jag vet inte varför, men jag bara bestämde mig för att de här två små beståndsdelarna ska vara viktiga. Och så höll jag på så där att plocka ut fragment och små skruvar och muttrar som jag skulle bygga musiken på. Och så blev det samma sak med texten. Att det fanns vissa ord, ibland bara nonsensspråk, små stavelser som liksom skulle återkommas och fyllas med mening. Det är som att man liksom dekonstruerar allt material och sen så vaska fram små delar som man sen har byggt upp allting. Och sen har det av sig självt på något sätt blivit en mening i det här. Det är liksom en väv som man får emot sig av både liksom språket och musiken som blir förståelig. Om en ibland kanske bara på ett rent intuitivt sätt. Det är sådär.
Det är väl det som är förhoppningen också att som i egentligen all bra konst och kultur, att man kan tolka det på väldigt många olika sätt. Jag hoppas ju att det kommer vara lika många tolkningar som det finns människor i publiken, att alla kommer ha en olika upplevelse eller förstå berättelsen på olika sätt eller identifiera sig med olika delar av det. Och det tror jag det här bidrar med, att det blir lite friare och mer associativt än A till B till C, dramaturgiskt och liksom, så att säga, korrekt skrivet. Så är det här en annan förståelse, ett annat sätt att ta sig igenom berättelsen på. Ich erinnere mich an alle. I remember what to say, ma chérie. Shiny, shiny.
Dels så finns det en fantastisk sångensemble här på teatern som vi har jobbat med i olika sammanhang tidigare. Och som är väldigt starka individer, starka individuella röster. Var och en med sin liksom egen, vad ska jag säga, i sin egen tradition på något sätt. I musikalröster och operaröster. Och Ann-Louise Löglund och Ole Alexander Bang till exempel som fantastiska operaröster. Och Anna-Maria Krave och likaså Silla och Kristin Efont som musikalartister. Och förutom dem så är det då Edda Magnusson som gör huvudrollen, som gör Eurydike. Vi har jobbat ihop mycket och ni har jobbat ihop också i olika sammanhang. Vi gjorde ett Björkprojekt där Edda sjöng björksånger som vi åkte runt med ganska mycket. Och det var också en sån här grej som jag hörde någonstans i musiken, hennes röst och hur hon hade tagit sig an Björk-musiken. Och Oskar Nilsson som är en fantastisk sångare som liksom rör sig ganska fritt mellan en poptradition och en mer liksom, klassisk tradition. Så här. Och sen så Birgit Bidder, en oerhört stark och personlig röst som jag också haft glädjen att få jobba väldigt mycket med. Och det har varit att just de här väldigt olika karaktärerna och sånt där, det har varit en fördel i det. Att man, det är mycket ensemblenummer i den här operan, verkligen en ensembleföreställning får man säga. Men att meningen har varit att man ska liksom urskilja de separata rösterna. Det har inte varit tanken att man ska blanda till något sådant här enhetligt ideal som ska blända ihop väldigt bra. Utan det är verkligen det här att det ska vara det individuella ska sticka ut.
Det känns ju också väldigt samklingande trots då så att säga. Det kan ju låta spretigt när man talar om det, men när man lyssnar på det så finns det en otroligt liksom en stark samklang i det. Och du säger om ensemble, ett ensembleverk, verkligen. Alla åtta är i allra högsta grad oumbärliga. Det är inte så att det är liksom titelrollen och så finns det en kör, utan det är verkligen... Det har vi också tänkt på i dessa tider med olika symptomradar som liksom ligger över allting. Att försvinner en så blir det omöjligt att genomföra föreställningen, för att alla verkligen bidrar så otroligt starkt till helheten.
Och just rösten är någon sorts också tema på något vis i föreställningen. Att det är ju Eurydikes sökan efter sig själv och sin egen röst, att bli sin egen på något sätt och inte vara, hon är i någon sorts sammanhang där hon inte riktigt trivs och kanske i skuggan av Orfeus och ja, på något vis så där, hon försöker söka sin egen väg och då blir hennes röst något väldigt viktigt och det är en, så att säga, en sak som utvecklas under hela operan, hur det till en början är väldigt liksom individuella karaktärer, men att alla går mer och mer upp i Eurydikes röst, så att man följer på något vis henne, allting är ur hennes perspektiv och mot slutet av operan är det som att det är en enda stor röst. Så att alla är Eurydikes röst till slut.
Katarina Aronsson, dramaturg på Kungliga Operan, har skrivit om Eurydikes plats i alla konstnärliga tolkningar av myten. Björn Edward återger här hennes text.
Vem hör Eurydike? I min litterära uppslagsbok står det Eurydike, i antika sagor maka till Orfeus. Se denne. Hänvisningen är talande. Eurydike existerar bara i förhållande till sin man Orfeus. Han som efter att hon dött tar sig ner i dödsriket för att hämta henne, men på ett villkor. Han får inte vända sig om och se på henne. Då dör hon för evigt. Om jag hade varit Eurydike hade jag tvekat att följa med. Om ens älskade inte ser på en, vad finns då kvar av kärleken? Självklart undrar hon varför han inte vill titta på henne. Självklart vänder han sig om och Eurydike är förlorad. Vem är då denna diffusa gestalt som jäckat oss genom tiderna? Den grekiska myten fokuserar på Orfeus. Det är han som förlorar Eurydike. Det är han som sjunger sig in i dödsrike och med sin röst och sin musik övertalar dödsgudarna att släppa in honom för att hämta sin älskade. Eurydike framstår som passiv. Hon blir biten av en orm och dör. När hon kommer till underjorden lyder hon under de lagar som råder där. Hon följer Orfeus men sjunker tillbaka i döden när han vänder sig om. Vem vet vad Eurydike vill? Vem hör hennes version av berättelsen? På jakt efter Orfeus-myten växer snart en bildrik väv av olika versioner fram. Ovidius metamorfoser, Peris, Caccinis och Monteverdis barockoperor. Glucks legendariska version med Orfeus kända aria J'ai perdu mon Eurydike och Offenbachs skruvade franska parodi Orfeus i underjorden. Längre fram finns tolkningar som Marcel Camus film Orfeo Negro, Tennessee Williams pjäs Orfeus Descending och Salman Rushdies roman The Ground Beneath Her Feet. Pina Bausch och Birger Kullberg har tolkat myten i dans. Carl Milles låter Orfeus tråna över en skulpturgrupp på Hötorget i Stockholm och rocksångaren Nick Cave sjunger hest och tungt om The Lyre of Orfeus i en av sina låtar. Listan kan bli hur lång som helst. Att Orfeus och Eurydike, precis som många andra antika myter, inspirerat och fortfarande fascinerar artister och konstnärer beror på tematiken som öppnar för nya tolkningar och dekonstruktioner. Sorgen över förlorad kärlek, musikens makt över tid och rum, livet efter detta. Teman som är djupt existentiella och filosofiska, men också handlar om konstnärens roll och upphöjda position. Vad kan vara större än att med sin sång blicka döden? Vill man kan man se Orfeus som vår tids rockstjärna, en John Lennon eller Freddie Mercury, lika mytiska levande som döda, lika hyllade som barockoperans kastratsångare på 1600- och 1700-talen. I operahistorien intar Orfeus-myten en speciell plats. När konstformen föds i Florens kring år 1600 är det just den som blir underlaget för de första librettorna. Jacopo Peri och Giulio Caccini utgår båda från poeten Ottavio Rinuccinis text när de komponerar sina operor Eurydike från 1600. 7 år senare skriver Claudio Monteverdi sin version, som brukar räknas som den första stora i sin genre, L'Orfeo, till en text av Alessandro Striggio. Att berättelsen om Orfeus och Eurydike är särskilt lämplig som musikdrama är inte så konstigt, eftersom en av huvudrollerna är en sångare. Orfeus är dessutom en androgyn hjälte med magisk röst, gestaltad av både män och kvinnor på operascenen. Först skrevs rollen för en tenor, sen en kastrat. Nu sjungs den oftast av kvinnor med lågt röstläge. I storyn finns också inslag av övernaturliga miljöer som väcker den sceniska fantasin. Floden Styx, dödsriket, gudar och andar. Orfeus är själv en halvgud som med sin poesi och musik övervinner allt. Associationerna går till en annan operahjälte, Tamino i Mozarts Trollflöjten, som sjunger sig genom eld och vatten för att få sin Pamina. När Christoph Willibald Gluck 1762 ville reformera operaformen väljer han precis som tonsättarna i Florens Orfeusmyten som drama. I protest mot den italienska operaserien där sångarnas virtuositet mer och mer tagit över kallar han och librettisten Ranieri de Calzabigi verket Azione Teatrale, för att betona att sången ska tjäna orden och dramat, inte tvärtom. Rent dramaturgiskt lyfter han fram dansen och skådespeleriet och skapar en form som är stram och koncis med bara tre roller. Samtidigt ger han plats för instrumentala mellanspel med flera stora dans- och körscener. Gluck förenar skönhet med enkelhet och skapar ett allkonstverk som kommer att få genklang långt senare och inspirera många konstnärer, inte bara inom opera, Wagner förstås, men även filmare, performance- och videokonstnärer, musiker och dramatiker. Men Eurydike, hur går det för henne? När Mats Ek satte upp Glucks Orfé på Kungliga Operan 2007 i Berlioz version valde han att lägga till en stum scen efter slutet, utan sång, med bara instrumentalmusik. Orfeus och Eurydike har kommit hem efter sin långa resa och kliver in i sin lägenhet. Han sätter sig i fåtöljen och slår upp tidningen. Mellan makarna finns ingen kontakt alls. Eurydike försöker få sin mans uppmärksamhet men misslyckas. Till sist går hon ut genom dörren. Scenen skildrar det vi redan förstått. Att Eurydike vill något annat än han. Men ingen har frågat henne. En version som väljer att berätta hela historien ur Eurydikes perspektiv är den amerikanska dramatikern Sarah Rules pjäs Eurydike från 2003. Ruhl har arbetat om pjäsen till ett operalibretto med musik av den amerikanske tonsättaren Matthew Aucoin, och operan hade premiär i Los Angeles 2020 och på Metropolitan i New York förra hösten. I en av sina arior får Eurydike berätta hur det är att vara gift med en hyllad sångstjärna som har fullt upp med sig själv och sina fans. För henne är det inte alls självklart att lämna dödsriket och återvända till äktenskapet. Det här är bara två exempel från senare i år. Ikväll får ni se ytterligare en tolkning. Myten kan tolkas och omtolkas hur många gånger som helst. Idag år 2022 är det ingen tvekan om vem som får sista ordet. Dags för det marginaliserade Eurydike att få sin revansch.
Statt zu weinen, so komm, o Tod, und nimm mich hin. So komm, o Tod, o Mann, nimm mich hin.
Avslutningsvis får vi höra vad Värmland Operas egna Eurydike och Orfeus anser om sina rollkaraktärer.
Jag heter Edda och jag spelar Eurydike i denna föreställningen då. Eurydike-föreställningen. greppet på den här historien är ju helt runt det här att Eurydike ska ha, ta egna beslut och vara en person och en roll som hon inte är i de traditionella gamla uppsättningarna. Där hon mest är nästan en biroll. Att det går ut mest på att det bygger mycket på Orfeus sorg. Men i den här föreställningen så har man mer fokuserat på att hon tar beslut och är en person.
Och jag heter Christer Nerfront, spelar Orfeus, som då motsats till Eurydikes karaktär är lite mer i bakgrunden i den här föreställningen. Och kanske lite mer ett offer för sina omständigheter. Han är i vår läsning något av en, ska man säga, rockstjärna med ett entourage. Och han lever myten om sig själv lite grann. Att han ska leva upp till någon slags rockstjärnestatus och är helt i den världen, helt absorberad och ser inte Eurydikes missnöje. Även om kärleken är väldigt stark dem emellan, så är han lite i det blå. Och naturligtvis känner stor sorg när Eurydike dör, och enligt traditionen då ska hämta henne i dödsriket, men ställs ju inför det här. En annorlunda kvinna med en styrka som kanske inte har funnits i andra produktioner.
Men det är rätt typiskt, alltså just det du säger med att du är rockstjärna och sånt. Hur många rockartister har man inte hört hjärtekrossade manliga, ja, nu också kvinnliga kanske, men så traditionellt sett förr i tiden, det är ju det ena krossade hjärtat efter det andra. Och det är väl det som de har fokuserat på rätt mycket, att Orfeus, att du i den här berättelsen är så... Ja, men allt det här med i det klassiska också, det är både från operan till popvärlden, hela den här storyn sträcker ju sig liksom över alla genres egentligen. Det här med den hjärtekrossade mannen som också krossar hjärtan i publiken genom att visa sin sorg liksom, så här. Och vem är den här kvinnan och vem är det är lite en sån story. Jag tänker på Leonard Cohen där med alla Susie och ja. Alla dessa vackra kvinnor som har figurerat men som man inte vet så mycket om, och det här är väl liksom en belysning av det och en totalt annat grepp på det hela.
Det är ett genomgående tema för många rocksångare, manliga, att skriva om sina musor.
Så. Precis, och det som också är skillnaden i den här uppsättningen som är rätt så, det är också att visst är där otroliga nummer när du, alltså lament och de här klassiska som finns med, men det är också att de har liksom djupdyket i Eurydikes känsloliv. Det, alltså hon är verkligen inte ett objekt, utan det är väldigt så här existentiella vedermödor som hon går igenom och som man dyker in i, och liksom hur hon känner och tänker och upplever.
Och det roliga, om man tittar rent musikaliskt sett, så mina låtar är ganska raka, A4 låtar, medan dina är ganska intrikata. Vilket också säger någonting om Eurydikes tillstånd och komplexa natur, kanske mer än Orfeus ganska rakt på A4 motorvägsliv. Liksom.
Ja, du menar alltså att vi kvinnor är lite mer complicated?
Nej, inte nödvändigtvis. Jo, det kanske kan man säga. Inte komplicerade nödvändigtvis. Nu målar in mig ett litet hörn här, men nej, jag skulle säga inte komplicerade, men komplexa.
För jag tror att ni menar vad som har ansetts typiskt manligt och kvinnligt förr i alla fall, tror jag. Även om det håller på att lyckas upp nu, men det har ju varit så i alla fall, och är så säkert fortfarande.
Vi har alltid, i alla fall de senaste 20 åren, har det pratat om att vi behöver fler kvinnor inom näringslivet, inom politiken, i ledningsgrupper och i ledande roller, därför att det tillför någonting helt annat, en mer komplex emotionell kvalitet som behövs. Så det är kanske lite av det jag syftar på.
Ja visst. Men det är en process. Det är inte att hon tar beslut och vet inte vad som händer sen. Det är väl lite mer hoppa ut och det slags modet, eller vad ska man säga, att förmåga att ta egna beslut helt enkelt. Nu känner jag för det här, det finns ingen återvändo att göra så här. Och när hon hamnar i dödsriket så är hon ju totalt förvirrad och vet ingenting, men hon går ändå sin väg som någon sån här, ibland kan man nästan ha som ett, en väg som man måste gå, men man vet inte om den blir bra eller dålig eller vad som händer, man vet bara att man måste följa det. Och så är det rätt mycket i andra akten, och så förstår man på vägens, eller längs vägen, vad som, aha, det är mycket sånt här liksom, ah, det var så, nu förstår jag, för att man följer det okända på något sätt, och då når man fram till slut till någonstans där man har hamnat. Det är väldigt så här, det är svårt att säga så konkret, för att det är ganska existentiella allmängiltiga grejer som man faktiskt kan applicera på ganska mycket. Själv, var man själv är när man tittar på den, så kan det betyda ganska olika grejer för olika personer.
Just den där resan i det okända, inte mot det okända, utan hon är verkligen i det okända. Och vad möts hon av där? Var det vad hon hade tänkt sig, eller har hon får hon någonting ut av det här? Var det här hon sökte? Och det finns ju någonstans i Orpheus också, är det det här jag söker? Är det den här jag är? Det finns många plan i berättelsen.
Och så det kan man ju verkligen applicera på livet som frilanser eller vad som helst liksom. Själva modet är kanske inte att man har en total plan, att det kan man aldrig veta ändå, utan det är ju liksom att våga följa det där okända kanske, eller följa den där inre övertygelsen om att hit ska jag, men jag vet, jag har ingen aning om vad hit är, men jag ska hit.
I programmet har vi hört Värmland Operas orkester och ensemblen i industribarockoperan Evredike. Sångsolister var Edda Magnusson och Christer Nerfont. Allt dirigerades av arrangören Hans Ek.